Idag är jag faktiskt lite extra nervös. Och det kanske har att göra med att jag tänkte berätta en berättelse. En personlig sådan som jag inte tror att så många vet om. Under flera år så visste faktiskt inte ens min man om min sida av den här berättelsen. Jag tänkte berätta hur Mikael och jag träffades. Man kan ju undra vad det är för intressant med det här. Och innan jag börjar så vill jag bara tydliggöra att han har läst predikan innan och godkänt att jag får berätta detta. Och jag kommer berätta min historia, inte hans. Även om de ju går ihop förstås. Men först tänkte jag att vi ska läsa bibelordet som ligger till grund för den här predikan idag. Och det är Johannes evangeliet kapitel 14, vers 15. Det är en del av Jesu avskedstal, så det här säger han alltså till sina lärjungar. Så Johannes 14, vers 15, där står det så här, att om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag tycker det, har tyckt att det har varit lite knepigt ställe. Jag har nog tidvis tyckt att det nästan låter som ett så här underliggande hot. Håll mina bud, annars. Så. Men jag har hittat ett lite annat sätt att se på saken och jag hoppas att jag ska kunna förmedla det till er här idag. Jag var 22 år gammal och hade precis gjort slut med en kille. Han hade åkt tillbaka till USA för han hade inte uppehållstillstånd i Sverige. Men det var faktiskt inte därför jag gjorde slut. Anledningen till det var att han inte var kristen och inte bara det. Han hade dessutom inte särskilt positiv syn på kristen tro. Vi hade varit tillsammans i 2 månader och så här i efterhand vet jag faktiskt inte riktigt hur jag tänkte. Men så är det ju när man är kär. Man är ju inte precis rationell. Och han var väldigt snygg. Jag gick i alla fall ur den där relationen med en väldigt viktig insikt. Och det var att jag ville ha en kristen kille att dela mitt liv med. Det räckte inte med bara en fin utsida. Och någon månad senare så beslutade jag mig för att registrera mig på en kristen dejtingsida. Det fanns faktiskt redan då, år 2002. På den tiden hette den Sjunde himlen. Däremot var det inte särskilt utvecklat, för det enda man kunde göra där var att skriva. Det fanns inte ens så att man kunde lägga ut en bild på sig själv, vilket det ju gör idag på de flesta sidor. Men man kunde läsa andras kontaktannonser och skriva sin egen presentation. Och jag gjorde det. Och samma dag som jag registrerade mig så var det faktiskt en kille som tog kontakt. Och han var envis med att han ville ringa och inte bara skriva. Så han ringde. Och sen inledde vi en 2 veckor väldigt lång intensiv telefonkontakt. Med långa samtal och massor av sms. Det var en dyr telefonräkning på den tiden kan jag säga. Under de där 2 veckorna så blev jag faktiskt förälskad. Och 2 veckor senare så var det dags att ses IRL, in real life. Och jag hade fortfarande ingen aning om hur han såg ut. Han visste inte hur jag såg ut. Och jag var extremt nervös. Vi skulle ses nere i Jönköping. Och när jag till slut såg honom så blev jag besviken. Och det gjorde mig väldigt skamsen. Och det var det jag inte vågade berätta sen. Men han såg inte alls ut som jag hade tänkt mig. När jag tog bussen hem sen efter vår första dejt så var jag väldigt förvirrad. Å ena sidan så hade jag ju blivit förälskad i den där killen som jag pratade med på telefon. Å andra sidan så kände jag ingen som helst dragning till den killen jag precis hade träffat. Och ändå var de ju samma person. Så hur skulle jag göra egentligen? Skulle jag avsluta relationen och fortsätta leta eller fortsätta träffa honom i hopp om att det skulle komma känslor så småningom? Och jag vet att det som for runt i mitt huvud då, det var en sak som pappa hade sagt till mig någonstans där under tonårstiden. Han sa att han trodde att arrangerande äktenskap kunde vara precis lika lyckliga som om man gifte sig först efter att man har blivit kär. Hans argument var att om båda parterna bara är villiga att arbeta på äktenskapet så kommer de att bli kära så småningom, även om man inte är det från början. Hans poäng var att känslor är viktiga, men det är inte det du bygger en livsrelation på. Det viktigaste är beslutet. Och att hålla fast vid det, vara beredd på att ge relationen tid och att lita på att den andra gör detsamma. Att vara kär innan man gifter sig är ju ingen garanti för att äktenskapet kommer att hålla. Det kan vi ju se på alla skilsmässostatistiken i landet Sverige, där vi ändå har en tradition av inte arrangerade äktenskap. Och jag har faktiskt träffat ett antal gifta par som har blivit arrangerade tillsammans och som är väldigt lyckliga, trots att de inte var kära den dagen de träffades. Till exempel den killen som jag och Helena träffade när vi var i Indien och som ledsagade oss under hela den resan. När jag frågade tonåringarna här för 2 veckor sedan, hur vet ni att era föräldrar älskar er? Så svarade de ungefär så här, och jag tror jag kan säga det här utan att hänga ut dem så att säga. Men de sa så här. Jo, men att de hänger med mig istället för att göra något annat. Att de frågar hur jag har det och hur jag mår. Att de hittar på saker att göra tillsammans med mig. Och för att de lyssnar på mig. Ingen av dem sa att de inte visste om föräldrarna älskade dem. För att de kan ju, nu ska vi se, för att de inte vet hur de känner. Att veta vad en annan människa känner, det kan vi ju nämligen inte alls göra. Vi kan bara se hur de beter sig, vad de gör och vad de säger. Men bara ord utan handling som bekräftar det vi säger, det är ganska meningslöst. Efter den här första dejten med Mikael så tog jag ett beslut. Och jag beslutade mig för att bli tillsammans med honom, trots att gnistan fattades, så att säga. För jag trodde fast på vad min pappa sa, att känslorna skulle komma om jag bara gav det lite tid. Och djupt inne så visste jag att han var rätt. Det finns en teori om det här. Inom KBT, kognitiv beteendeterapi, som man använder sig av på olika sätt för att förändra beteende. Den kan vi se illustreras som en triangel, och den ska nog Pamma få lägga upp nu. Och den där modellen, den menar att känslor, tankar och handlingar påverkar varandra. En situation framkallar en känsla. Känslan ger upphov till en tanke eller flera tankar som i sin tur gör att vi handlar på ett visst sätt. Och hur vi handlar och reagerar, det beror ju på, förstås på vad vi har lärt oss, vilka mönster vi har liksom lärt oss medan vi har växt upp. Inom KBT sysslar man därför ganska mycket med att förändra just tankemönster. För man tänker att genom att ändra tankemönsterna så kan vi ändra hur vi handlar i vissa situationer. Till exempel om man vill börja träna eller gå ner i vikt eller vad det kan vara. Men frågan är, måste det börja med tanken? Det är ju någonting som är ganska populärt i Sverige idag, och vi är ganska färgade av upplysningen och liksom det här liksom intelligensens och tankens kraft. Men i den judiska traditionen, där har man ett annat sätt att se på det. Där ser man istället att om jag förändrar min handling så kan jag förändra mina känslor, och då förändrar jag mina tankar. De liksom börjar på ett annat sätt, i ett annat ställe i triangeln. Så vad har den här modellen med min berättelse att göra? Och med Gud att göra, höll jag på att säga. Jag kommer till det. Men kopplat till min berättelse så kan man ju säga så här, att ja, jag saknade kanske känslor för min make när vi träffades. Men genom att bete mig som att jag hade det, så förändras så småningom mina tankar och mina känslor. Och det tog faktiskt bara 2 veckor så var jag ganska kär i honom. Kanske kan det vara så med tro också. Om jag väljer att till exempel gå till kyrkan varje söndag, eller åtminstone så ofta jag kan, så kommer det att påverka hur jag känner och tänker om Gud. Jag skulle säga att det är i princip oundvikligt. Det kanske inte går så fort som på 2 veckor, men då får vi också tänka på att Mikael och jag träffades väldigt mycket under de 2 veckorna. Men du går ju bara till kyrkan en gång i veckan. Men om du är uthållig så lönar det sig. Gud vet att våra känslor varierar. Det är så han har skapat oss. Så han kräver inte att du ska känna att du älskar honom hela tiden. Han vill bara att du ska bete dig som att du gör det. Han säger ju, om du älskar mig kommer du att hålla mina bud. Kan det kanske vara det som Jesus menade när han sa det här till sina lärjungar? Att hålla mina bud kanske innebär att bete sig som att du älskar honom. Det här sättet att tänka kring kärlek och tro är nog ganska främmande i Sverige idag, tänker jag. Det är ganska nytt för mig. Så i och för sig, det kanske inte gäller alla, men för mig har det varit ganska främmande. Är känslan inte den rätta så bör man liksom inte gå vidare och spilla tid på det. Förutom kanske då det gäller träning och motion. Där är budskapet faktiskt ganska entydigt, och det är alla vet att träning inte är särskilt kul, inte i början i alla fall. Men om man bestämmer sig för att etablera en vana så kommer det till slut även att kännas roligt, och man vet inte hur man ska leva utan det. Och någon brukar säga så här också, du har aldrig ångrat ett träningspass. Däremot finns det många gånger när du ångrar att du inte har gjort det. Kanske samma sak kan gälla med det här att gå till kyrkan. Att det är en form av träningspass vi gör. Det kanske inte är så himla kul i början. Men när vi håller på så blir det till slut en del av vårt liv som vi inte kan vara utan. Jag och Mikael har varit gifta i 18 år. Och jag kan faktiskt säga att jag aldrig ångrat att jag valde honom. Jag tror inte att han har gjort det heller. Nej. Även att det naturligtvis är så att i en relation så genomgår man många toppar och dalar. Många djupa dalar också. På 18 år. Känslorna skiftar från dag till dag och från period till period. Men jag har aldrig tvivlat på att jag gjorde rätt val den gången. Som ni ser så har jag betydligt lättare att följa det här rådet. Hade jag betydligt lättare för att följa det här rådet när det gällde att välja min man. Men däremot har jag svårt att göra likadant när det gäller träning. Och så är det. Vi är alla olika. Och jag tänker att det är så även med tro. Att alla har vi olika lätt för att välja tro eller inte tro. Det betyder dock inte att träning inte är för alla. Och det betyder definitivt inte att Gud inte är för alla. För Gud vill ha dig, just dig. Och strax så ska vi fira nattvard. Och i nattvarden så visar ju Gud sin kärlek till oss. Och vi har möjlighet att visa vår kärlek till honom genom att ta emot den. Och det är oavsett vad vi känner just här och nu idag. Genom att göra de här enkla handlingarna så vet du att du är kristen. Det är det som är kärnan i ett kristet liv, inte känslorna i sig.